Hur högt håller du Gareth Bale om man jämför brittiska spelare genom tiderna?
Nu håller man ju förstås ganska högt nu, men inte nu kanske allra högst inte. Men i modern tid så är han ju nog absolut en av de allra bästa, men genom alla tider är han inte riktigt allra bäst, men kommer nog ganska högt upp på listan.
Tycker du Al-Nassr eller Al-Hilal är en större klubb?
Är det ju såklart Al-Hilal nu.
Kollar du på den intressanta träningsmatchen mellan Sverige och Finland i Spanien igår?
Ja, jag kollar andra halvlek, men intressant vet jag nu inte om jag kan påstå att den var.
Tråkig däremot. Efter VM-slutspelet och några olika specialavsnitt så är vi tillbaka med ett så kallat vanligt vardagsavsnitt igen. Och ja, jag kan väl börja med att rätta mig själv. Jag frågar om du kollade på Sverige-Finland i januari-turnén igår och trodde att det var i Spanien. Men det var ju faktiskt i Portugal som matchen spelades. Faktiskt på Estadio Algarve där vi har kört förbi när vi var i Portugal på semester en gång, men så dålig koll hade jag på vad den matchen spelade, så inte brydde jag mig så mycket. Men jag hade på matchen och konstaterat att Sverige vann 2-0 mot Finland. Och ja, du hade inte kollat. Du hade kollat också, men det är väl inget du kommer minnas särskilt länge.
Nej, inte. Var ju någon höjdare till matchen då, förstås. Typisk. Så en januari-turné som Sverige alltid är på, men Finland brukar väl, eller är väl några år sedan Finland senast har varit på en sån januari-turné, men är ju inte ett officiellt landslagsuppehåll eller fönster som FIFA har i sin kalender. Så de stora klubbarna ute i stora världen behöver ju inte släppa sina spelare på sån här landslagsläger, så är väl en, därför man ser de här trupperna att det är främst spelare från nordiska klubbar då, kanske någon annan som nu av någon anledning råkar vara med. Men man brukar ju tala om att B-landslaget i Sverige, att man har spelat för, när man spelar januari-turnén, att det är som inte riktiga landslaget, att det är en landskamp, men det är nästan som en B-landskamp att det är B-landslaget. Men ja, kollar man nu till matchen igår och ser startelvorna, båda lagens uppställningar, så är det väl nog inte ens B-elvor, utan det kanske började vara någon, för Finlands del kanske var D-elvan eller någonting sånt, och Sveriges kanske var ännu längre ifrån första A-laget och kanske var någon E- eller F-landslaget där, så finska D-landslaget mot svenska E- eller F-landslaget, om man tänker att första uppställningen eller bästa elvan är A-landslaget då kanske, så någonting sånt, men det är ju kul att såna yngre spelare och spelare från inhemska ligor får chansen att visa upp sig och kanske i framtiden då kan ta sig in i riktiga landslag och så vidare. Men nu syntes jag på matchen här också att det var 11 spelare, eller 22 spelare om man räknar till båda lagen, men jag tänkte ur finsk synvinkel. Men det syntes väl för båda lagen då att det var 11 spelare i båda lagen som aldrig har spelat med varandra tidigare och troligtvis aldrig kommer spel med varann någonsin igen, så bidrar ju till att det blir en lite speciell matchbild att kvaliteten går ner lite i lagspelet som så. Därför blev det väl inte någon riktigt underhållande match.
Nej, för många spelare är det ju sitt livschans att få visa upp sig i A-landslaget, men då, som du säger, blir det ju alltid det problemet att man spelar med andra spelare som inte har spelat ihop och Och då blir det svårare att spela eftersom ja, man spelar med spelare i liknande lägen av karriären. Att de alla vill visa upp sig men de har inte spelat ihop. Och, ja, man får en landskamp på bagage men det är svårt. Och, för förbundskaptenen är det ju svårt att hitta någonting därifrån. Det är ju alltid någon spelare man tar ut sen till riktiga landslaget som man imponerar i sådana här turneringar. Men för många så blir det ju... Ja, det kan vara den enda samlingen de är med på någonsin.
Ja, för egentligen är ju nästan som enskild spelare är nästan omöjligt att imponera i en sån match, åtminstone på vissa positioner. Men ja, när man nu inte har spelat med de spelarna förr och så vidare och inte känner lagkamraten och inte, för de flesta spelar man väl ett helt nytt spelsystem mot vad man brukar spela i klubblaget och så är ju nästan helt omöjligt som spelare att direkt gå in och imponera i en sån match. Men lyckas man nu ändå imponera så förstås, då har man gjort något bra. Och, ja, nu var väl någon som lite imponerade sig det halvt av det jag såg. Jag tyckte han det vänster wingbacken, var han 05 eller 06 född, han är helt sjukt ung. Han har väl aldrig typ spelat en seniormatch tidigare. Thomas Galvez spelar väl för Manchester City, men bara för akademin där då, eller bara, men någon gång har han väl varit med kanske i någon cupmatch på bänken eller någonting sånt, men han var nog en som kanske visade framfötterna trots sin väldigt, väldigt unga ålder. Och är väl just sådana namn som man också kan ta med i en sån här januariturné för att visa att man har kanske en framtid då i finska landslaget, för det är väl så att den här Galvez är halv engelsk åtminstone, eller han pratar åtminstone bara engelska här förstått och har väl bott och vuxit upp i England och skulle säkert kunna spela för dem också, men tar man ut en spelare redan i ett tidigt skede då till Finland här och visar att här kan man få spel för herrlandslaget redan i det här skedet av karriären och att det finns kanske en framtid här då. Nu har han väl inte låst till Finland bara för att han har spelat i en januariturné, träningslandskap med Finland, men ändå, han har fått känna på hur det är att spela i finska landslaget, seniorlandslaget, och då kanske han, när han är inne i systemet då, har sett hur det funkar och ser att han har en framtid här, så kanske han lutar mot att välja Finland då istället för börja konkurrera om platser i engelska landslaget dit. Förstås är mycket svårare att slå sig in.
Och såklart är det ju mest sådana unga spelare som är med. Men då dyker det alltid upp någon sån här veteran också. Som i Sverige målskytten Kristoffer Nyman. 30-årig anfallare från IFK Norrköping. Och är alltid lite speciellt när sådana spelare samlar på sig landskamp efter landskamp. Och just sådana här träningsmatcher. Han är ju en bra allsvensk spelare och varit i Braunschweig i Tyskland en sväng. Men aldrig nära A-landslaget nu. I alla fall inte på flera år. Det var väl något avhopp som gjorde att han ens fick chansen igen, men nu kommer man ju satsa på någon annan oavsett någon yngre förmåga i anfallet. Men ändå är han med där och gör mål. Och, ja. För han är ju, han får ju spela landslaget och kan säga hela sitt liv och har gjort mål för landslaget. Men för många yngre är det ju kanske tråkigt att det alltid finns någon sån som tar deras platser, men det är kanske bra också att ha med någon sån här inhemsk ligaspelare som är ja, rutinerad också, som ger de yngre råd och sånt. Men vad tycker du förresten om att Kristoffer Nyman är en av, jag vet inte, han är den enda aktiva spelaren som har en läktarsektion döpt efter sig, för Norrköpings arena har ju en sektion som heter Kurva Nyman.
Ja, de har väl Kurva Nordahl där sen tidigare från Gunnar Nordahl. Men ja, han är ju ganska unikt att man som aktiv spelare faktiskt får en läktarsektion döpt efter sig. Det kan ju inte vara något många i världen och knappast en enda i hela Norden annat som har det, vad jag kommer på åtminstone. Men ja, nu är ju klart att man har gjort något bra om man redan som aktiv spelare får en läktarsektion döpt efter en. Annars är det väl kanske vanligt att man gör en sån sak att man nämner ut något läktarsektioner efter före detta spelare eller tränare eller ägare eller någonting sånt. Men aktiva spelare händer ju sällan med, så är ganska unikt faktiskt.
Ja, i det här fallet handlar det ju om att han är en egen produkt som har gått genom A-laget upp till genom juniorlaget upp till A-laget, vunnit SM-guld 2015 och en jättebra spelare i allsvenskan, men ingen utanför har ju alls någon koll på honom om inte man är riktigt insatt då. Men det handlar väl om att han har kommit från egna leden och nu den här sektionen som är döpt efter honom, Kurva Nyman, är en sån som där är barn, jag vet inte, barnfamiljer, i alla fall barn som ska sitta på den sektionen och det ska vara som ett exempel att de ska sträva efter att någon gång gör som Kristoffer Nyman, att ta steget ända upp till A-laget och få spela på parken där i Norrköping.
Ja, det är ju en fin tanke bakom den saken då, men ja, han vann ju allsvenskan 2015 där som du sa, han är ju anfallare, men det var väl nog en annan Norrköpings anfallare man pratar mer om den säsongen. Minns du eller vet du vem jag tänker på?
Nu är det väl Emir Kujovic som du försöker få fram.
Ja, precis, men han har ju inte uträttat och man har ju inte hört något desto mer av han sen dess egentligen.
Ja, men han var ju en sväng till Belgien och sen i Djurgården. Men jag har för mig att han faktiskt var med i Sveriges EM-trupp 2016 i Frankrike. Då inte gick så bra för Sverige, men han var fjärde anfallare eller någonting sånt. Jag tror inte han spelar någonting alls, men jag har för mig att han faktiskt var med i truppen. Så. Ja, han hade några år där han fick rid på framgångsvågen från SM-gulden med Janne Anderssons Norrköping.
Ja, han kanske också fick göra säkert landskamperin och januariturné någon gång i tiden. Känns som en sån spelare i alla fall.
Ja, och för Finland väntar väl Estland nu här näst i slutet av veckan. Och chanser för dem som inte fick spel i första matchen och spel nu, kanske man byter ut hela laget. Man brukar ju göra stora rotationer i de här samlingarna och låta alla få speltid. Och i målvakten Bergström kanske förpassas till bänken nu när det finns en spelare som heter William Sinisalo som ändå har nummer ett på ryggen. Och då tänker man väl att det är kanske han som står mot Estland nu på torsdag eller när det nu spelas. Visst är det så att du har spelat med han i juniorlandslaget och kan du berätta lite vad är för typ av målvakt och spelare?
Ja, det stämmer nog. Jag spelar många matcher med honom bakom mig och som mittback var man nog alltid ganska trygg med att ha honom som målvakt där. Han ger väl mycket direktiv och styr en bakifrån. Han är bra på att använda sin röst och styr spelet bakifrån. Han är lite av en ledarfigur som målvakt nu. Förstås skicklig på att rädda bollar också. Ja, spelar med fötter kanske han inte var den bästa på där i då, eller från de tiderna då jag minns han, men jag tycker mig sitt att han har utvecklat den biten i spelet också och blivit ännu mer vuxen ut till en ledare, åtminstone i U21-landslaget där han var kapten och betedd sig och förd sig som en ledare på plan då jag såg de matcher jag såg i våras och höstas för ett och ett halvt år sedan blir det nästan, men ja. Ja, så lite sån spelare är han ju, men han var utlånad i Burton från Aston Villa här under hösten, men har just blivit tillbakskallad till Aston Villa. Gick väl inte riktigt helt enligt planerna den där utlåningen till Burton. Han fick väl inte riktigt den speltid han skulle önska där inte, så han är nu tillbaks till Aston Villa och får se då om det blir en ny utlåning och försök bli första målvakt i någon annan klubb då i de lägre divisionerna i England eller vad det blir. Kanske han fortsätter eller lämnar Aston Villa då och försöker konkurrera med Martinez och Robin Olsen som de har där som väl går för honom i hierarkin säkert för tillfället åtminstone. Man skulle väl gissa att det blir en ny utlåning.
Ja, om Sinisalo står mot Estland här nästa åka tillbaka till Aston Villa, så kan han ju på målvaktsträningen säga att hans senaste landskamp var inför 100 personer nere i Portugal för Finland mot Estland i januari-turnén. För Martinez är ju VM-finalen som är hans senaste landskamp, så är nog vitt skilda världar.
Ja, det är ju verkligen det här. Januari-turné-landskamperna är ju nog alltid ganska trötta, även om det är några nya spännande inslag som får visa upp sig. Men om inte du har något mer från det här Finlands landskamper, så kanske vi går vidare. Har du något annat som berör finsk fotboll som du har noterat eller vill ta upp här från de senaste dagarna eller veckorna?
Jag noterar att hon är Lina Lehtovaara, domaren som vi har pratat om i något avsnitt tidigare. Hon är uttagen till damernas VM i Australien, Nya Zeeland i sommar. Det är ju jättelångt fram till det VM, känns det som. Men att hon redan är uttagen nu visar väl att man tror på hon som en av, ja, kanske de främsta domarna som finns där ute. Det är väl inte så många som de hade... Ja, ta ut redan, men hon var en av dem som redan nu i början av januari har fått biljetti till VM i sommar.
Ja, är ju bra förstås. Visar ju bara ännu tydligare som hon har visat och fått bevis på också med att döm finaler och sånt. Att hon är en av världens bästa domare på damsidan, men tyvärr räcker ju här tydligen inte för att man ska få döm i Veikkausliiga herrarnas då, som drar igång någon gång i april. Dit är det ju också väldigt, väldigt långt, känns det som nu, med tre-fyra månaders försäsong här ännu som väntar för de finska klubbarna. Men Lehtovaara blev alltså inte uttagen, tror jag så, som en av dem. Vad är det, något 12-13 huvuddomare som ska döm herrarnas Veikkausliiga då i säsongen 2023, så är ju lite synd och kanske lite konstigt, och kan man tycka att hon inte platsar där om hon ändå är en av världens allra bästa domare på damsidan, så tycker man att hon skulle platsa i Veikkausliiga, men tydligen inte.
Nej, och så hade du väl ännu någon finsk transfer att rapportera om?
Ja, det blev ju klart i helgen att Jere Uronen lämnar, är väl Brest i Ligue 1, franska ligan han har hållit till i här nu i någon säsong, men han är alltså klar för Schalke på lån, är väl en halvsäsongslån nu från januari då till resten av säsongen, och tror det fanns någon option att göra till en permanent övergång också till efter säsongen. Men inledningsvis alltså ett 6 månaders lån för Uronen, som får gå till fina storklubben Schalke, som tyvärr ligger sist i Bundesliga, dit man tog sig tillbaks efter förra året i Zweite Bundesliga. Men vad tror du om Uronen till Schalke?
Det känns ju som att han tar steg för steg för varje transfer han gör. Han gick från finsk fotboll till Helsingborg i allsvenskan och därifrån till Belgien, belgiska ligan och Schenk, och sen till Brest i franska ligan, och nu tar han ännu ett steg upp till Schalke och tyska ligan, så det känns ju som att han tar steg för steg, och är ju kul att säga att det funkar på det viset. Men nu känns det nog som att det, jag hoppas ju att han ska ta en ordinarie tröja, men nog, inte blir man väl förvånad om han kommer tillbring stor del på bänken ändå.
Ja, no, han hade väl bara startat 3 matcher för Brest i Ligue 1 den här hösten också, så jag kanske 3 inhopp tror jag det var. Minns inte om han har varit skadad och här emellan, men ja, är ju förstås en storklubb han kommer till, och är ju alltid kul, och man ska väl alltid ta chansen om man får spela i en storklubb. Hans CV börjar ju se ganska bra ut, men förstås inte. Finns det ju några garantier på att man får spela i en klubb som Schalke, även om de nu ligger sist i Bundesliga, så ja. Jag vet inte heller vad de tror. Schalke säger väl lite om deras situation, men inte väl Jere Uronen en spelare man värvar för att vända käpp på det sättet. Inte kommer han vara katalysatorn på att få deras säsong vänt, inte. Och håll dem kvar i Bundesliga, men det är förstås en stabil ytterbackans spel på båda kanterna och gör ett gediget jobb där. Långt ifrån någon spektakulär spelare, men ja. Inte är ju en sån spelare som på egen hand förstås förändrar ett helt lag och en hel säsong för en klubb i botten av Bundesliga. Inte lär han ju heller bli något bättre förstås. Inte med. Han är väl ungefär så bra som han kommer bli nu. Han är väl en 29-30 år kanske. Någonting åt det hållet är nog inte exakt säker, men säker på det. Men ja, inte är ju någon ung förmåga som ska utbildas och göras bättre heller, så är väl. Ja, säger väl lite om var Schalke befinner sig, att sådana spelare de tvingas ta in här nu. För det ser väl nog ut som att de åker ner raka spåret tillbaka till Zweite Bundesliga. Tyvärr.
Ja, han fyller 29 i år och är nog, som du säger, tragiskt med Schalke att man åkt ur och så kommer man tillbaka och då tänker man väl att nu ska man få en ny start helt. Men ja, på väg tillbaka ner i träsket då, men är lite roligt med tyskarna också som har uppehåll nu ännu, de har väl nästan hela januari spelledigt och ja, man hade väl ett inplanerat långt uppehåll med tanke på VM och med förhoppningen att Tyskland skulle gå till medaljmatcherna där då, men nu med facit i hand när man åkte ur gruppspelet så är det lite märkligt att ha ett 2 månaders break mitt i säsongen. Det blev lite fel.
Ja, tydligen, men Uronen får ju någon vecka på sig då att lär känna sina lagkamrater och så är som inte att man slängs in direkt med 11 nya lagkamrater som man aldrig har sitt för som sen ska ut och spela match med dem några dagar senare som i januariturnén då för både svenska och finska spelarna som var där. Uronen är förstås inte där då, men ja. Vi får väl se hur det går för han då. Vi hoppas ju såklart att allt går väl och att han hjälper Schalke att hålla sig kvar i Bundesliga. Men det ser ju ganska mörkt ut nu just.
Och en spelare som inte vi nog mer behöver fundera hur det kommer gå för han i fotbollskarriären är ju Gareth Bale som igår när vi spelar in det här avsnittet valde att avsluta sin karriär både på klubb- och landslagsnivå och stod det tydligt. För det var ju vissa som spekulerade att han skulle fortsätta i landslaget så länge som möjligt men inte spela i någon klubblag. Men han avslutade karriären 33 år gammal. Ja, vad ska vi säga? Inte var väl helt överraskande för han har väl antytt att han inte kommer spela så länge och varit väldigt trött på fotbollscirkusen och sånt. Och verkar vara en lite. Jag inte vet, jag har udda figur, men han verkar vara lite en speciell karaktär och jag har gjort lite som han har velat här på senare åren, men ja, jag frågade i intron om han är en av hur högt du håller honom i kategorin brittiska spelare genom tiden och ja, jag själv håller väl inte honom kanske som bäst, man är lite svårt att säga, peka ut en som är nummer ett, men man får väl göra, alla får väl göra, utnämna sina egna favoriter, men rent meritmässigt så är det väl ingen som, ingen har ju 5 Champions League-titlar och han var ju den spelare som såldes för 100 miljoner euro där 2013, som han blev väl första som såldes för ett 3-siffrigt belopp i euro. Vi får väl nog bara ta av hatten och för hans karriär, för han är nog en av dem. Om inte han är den bästa brittiska genom tiderna, så är han i alla fall i modern tid kanske den största.
Ja, inte var ju speciellt överraskande att han slutar karriären helt inte. Jag tippar väl, jag tror jag, om jag minns rätt så sa jag väl hej vårt inför VM-mästerskap att jag kan se att det här blir det sista vi får se av Gareth Bale på en fotbollsplan. Och kanske det sista vi ser av honom helt någonsin som någonstans också. För det känns nog som att han är så trött på den här fotbollscirkusen att han inte vill ha någonting med den att göra. Åtminstone inte på många år nu, så det kan nog hända att han bara helt försvinner och spelar golf för sig själv i lugn och ro. Inte alls figurerar i någon sån här kändissammanhang eller någonting, men ja, nu har han ju en av de bästa brittiska spelarna genom alla tider. Inte svårt att svårt när du säger att utse någon som den klart utstickande bästa eller vem som skulle vara bäst, men nu har han ju såklart topp 10, topp 5 till och med, behöver inte vara helt fel att ha honom i. Svårt att placera in honom, men den här senaste generationen så är han väl säkert bästa av alla nästan. Skulle man kunna påstå i alla fall. Från 2010-talet framåt så måste ju Bale vara den brittiska spelaren som är bästa av alla. Säger du emot eller håller du med?
Alltså rent meritmässigt som jag sa så är det ingen som matchar hans Champions League-titlar och sånt, men alltså det finns ju, alltså på 00-talet vi kan ju som säga namn som Harry Kane och Steven Gerrard och Rooney och Lampard, alla är ju jättebra spelare, men ingen av dem har ju lika många, eller ens i närheten av så många Champions League-titlar som Gareth Bale, och är ju förvisso att han har spelat i Real Madrid, men är också de som har värvat honom, och de har inte värvat någon av de här andra spelarna, utan är han som har spelat där, och han har ju också avgjort jättemånga. Ja, eller flera av de här Champions League-finalerna är ju han som har avgjort, och att kliv fram på det viset i stora matcher visar ju att han är en av de allra största, och sen tillbaks i tiden har vi alltså såna profiler som George Best och Kenny Dalglish och Kevin Keegan och Stanley Matthews och ja, John Charles är väl en av dem som brukar nämnas som den som har lyckats bäst av alla britter någonsin utomlands, men nu är väl Bale upp och nosar på hans nivåer, en walesare han också, så bästa britten utomlands kan man hävda att Bale är, och meritmässigt en av dem, den kanske allra bästa globalt sett, men bäst genom tiderna säger vi väl inte att han är, men i modern tid är det absolut inte fel att nämna honom som den bästa britten, i alla fall på 00-talet.
Ja, no, som jag var in på här på 2000-talet, så rent fotbollsmässigt, om man ser till vad man är kapabel till att åstadkomma på en fotbollsplan, så är det väl inte någon brittisk spelare som jag tycker att har varit bättre än Bale då, om man bara sätter meriterna till sidan och kollar på vad man är kapabel till att göra på fotbollsplan. Och därtill då så lägger man till meriterna, då så är han ju nog den här generationens bästa spelare. Och ska ju inte glömmas heller att han tog sitt Wales, lilla Wales, som inte hade varit med i ett mästerskap. Och vem vet när, hur många år som helst, han tog dem till semifinal då 2016. Inte nog helt på egen hand, men nog ganska mycket ändå på egen hand. Då var ju förstås kapten och jo, viktiga mål. Bra prestationer i varje match där och en lysande turnering. Så nu är det bara att ta hatten av för Gareth Bale nu. Inte är det väl något mycket annat man behöver säga om det inte. Ja. Redan, han är väl bara 33 år, men han har ju nog åstadkommit allt som går att åstadkomma egentligen. Man kan ju inte ha något krav på att han ska vinna internationella turneringar, EM eller VM med Wales, inte. Men ändå, jo, han är bra i 2016 och tog dem till semifinal. Så han har ju lyckats både i klubblag och landslag.
Och frågar du honom så tror jag faktiskt att EM 2016 med Wales semifinal är övertrumfar alla Champions League-titlar. För han har ju visat att det är Wales som gäller i rangordning. Och en match som många alltid bruk kom tillbaka till när man pratar om Gareth Bale är ju när han, inte ska vi säga slog igenom på den största scenen globalt sett. Det kändes ju som matchen mot Inter på San Siro, Champions League 10-11 var väl, mot regerande mästarna Inter, när han sprang sönder Maicon på kanten där. Jo, han väl hattrick faktiskt, men är många som alltid minns den matchen, men är inte så många som minns att Tottenham förlorade den, för Inter vann ju 4-3, och jag minns att Zanetti gjorde ett av sina få mål i den matchen också.
Ja, en sak nu förstås, han var ju på den tiden ännu där i de första säsongerna i Spurs, så var han ju ytterback, han var ju vänsterback. Och jag är ju, inte vet jag om det är något som många glömmer bort, men är ju förstås en häftig resa han har gjort. Från att ha varit vänsterback till att bli, ja, vandra upp då i planen till höger ryttare och sen nästan helt som striker där i Norskede också. Men det är ju en häftig resa han har gjort från att vara en ytterback då han kom fram i Southampton i tiden och sen då till Spurs och sen Real Madrid och, ja, Los Angeles, vilket Los Angeles-lager han spelar i, är det nya, inte, eller spelar i här på slutet, är inte Los Angeles Galaxy, är det andra som jag nu inte kommer på namnet på här på slutet, men är ju häftigt att han från att ha varit vänsterback och så ut och kunna bli en helt bra vänsterback, men att han sedan blev en av världens allra bästa spelare offensivt, en av världens allra bästa anfallare, yttrar. Det är ju ganska häftigt faktiskt. Och, ja, jag tror det var någonting där i början av hans tid i Spurs. Så vann de väl inte en match. Jag minns inte på hur många matcher det var. Men jag har nog läst eller sett någonting. Att det var typ en 20 raka matcher eller någonting sånt. Som, ja, hans 20 första matcher som han spelade för Spurs. Så vann de inte en enda av de matcherna. Inte för att, det nu var, för att han spelade dåligt eller något sånt. Men han råkade väl ha otur där och var med i fel matcher. Och, blev väl känd lite som av en otursfågel där i början av karriären, men att han då rest sig från här och blev en, eller den spelare han blev, så är ju ganska, ganska otroligt, för jag skulle ha kunnat knäcka han redan där och då som ung ytterback då i Tottenham, men istället blev han 100 miljoners man och femfaldig Champions League vinnande högerytter i Real Madrid.
Och det märks ju när man läser, när man jämför honom nu med brittiska spelare, så märker man ju att det är bittert bland engelsmännen att han är från Wales. Man vill inte säga att han är bra, men tänk om han skulle ha spelat i engelska landslaget, då skulle de nog ha haft en, kanske man skulle ha vunnit en titel då, men ja. Ja, vi kan väl lämna Bale, vi ska avslutningsvis återkomma till ämne också på ett annat sätt, men Hugo Lloris har också slutat, men han har bara slutat i landslaget. Franska målvakten som senast. Hans sista landskamp blev VM-finalen, men vad tycker vi riktigt om honom? Är han, hur bra har han egentligen varit? Har han bara varit en fripassagerare eller har han varit bra på riktigt? För han har ju faktiskt lyft VM-pokalen som kapten 2018.
Ja, no, fripassagerare är ju att ta i, men nu får han ju kanske lite för mycket kritik nu också. Alltså han är en helt hygglig målvakt som, vad ska man nu säga, 4 av 5 stjärnor hela tiden ungefär. Ja, någon tavla här och där kan han väl ha gjort, men överlag ganska stabil och sådär. Verkar ju vara en ledarfigur också både i Tottenham och Frankrike då han varit kapten i båda lagen. Och, eller han varit kapten i Tottenham, men vet jag inte, men säkert vice kapten åtminstone. Är väl Harry Kane som är kapten där, men hur som helst, nu är han ju en helt okej målvakt ändå om man nu tänker. Inte är ju förstås en av de allra bästa, men helt okej ändå. Inte. Ja, jag tycker han nu får lite för mycket hat sett till att han ändå är helt hyfsad.
Jo, no, i VM var han väl helt okej, men annars har han nog gjort massa tabbar för Tottenham senaste åren, och de har i alla fall, han har fått fansen mot sig där, känns det som. Men vi ska aldrig glömma bort heller det som verkar glömmas bort mer och mer. Även om han en halvtimme senare lyft VM-pokalen 2018, så Kroatiens reduceringsmål till 4-2 är ju en av de största tavlorna vi någonsin har sett. Att göra den tavlan i en VM-final är ju obegripligt. Och sen en halvtimme senare lyfte han pokalen som om inget skulle ha hänt. Men Frankrike vann matchen, man led 4-1, men så trampade han på bollen och gav Mandzukic ett öppet mål, så det blev 4-2. Så det var ju aldrig något snack om saken. Frankrike vann och hade, det var aldrig nära att Kroatien kom i kapp sen, men det är ju den största tabben vi någonsin har sett i en VM-final. Och det måste ju vara jättekonstigt att göra en sån tabbe och sen som kapten ändå lyft VM-pokalen. Det är ju skönt att vinna, men ja, jag tycker man glömmer bort den tabben lite, för som ändå, fast han vann och lyft pokalen, så det ska ju inte få förekomma.
nej, inte förtjänar man ju riktigt att få lyft VM-pokalen då halvtimme efter att ha gjort en sån tavla, men ja. Ja, no, när du säger så nu har jag gjort ganska många tavlor nu, men i det här fallet VM-finalen så spelar ju inte så stor roll, och väl därför folk glömmer bort det.
Ja, återstår att se hur länge han håller på klubblagsnivå, men i landslaget är det färdigspelat nu. Men en annan gammal målvakt stod ju för Villarreal i helgen och stoppade friläge mot Real Madrid. Pepe Reina, som har varit mest reserv sedan i somras, återvänt till Villarreal nu. 40-åriga Pepe Reina räddade friläge mot Real, och Raul Albiol räddade en boll på mållinjen också, gamla mittbacken där. Det var veteranerna som fällde Real Madrid på El Madrigal i Villarreal när de vann med 2-1. Men det var kul också att säga att Reina än en gång har tagit sig tillbaks i en startelva, fast han har varit uträknad så många gånger. Men han är nog en profil i sig som alltid någon gång per säsong får göra sån här avgörande räddningar och får ändå en del speltid fast han är gammal.
Ja, mäktigt med veteranerna som briljerar där. Och, ja, Reina han gör ju alltid bra också när han får spel i sina klubbar, fast han börjar säkert vara en 6-7 säsonger, känns det som han flyttar runt i olika hyfsat stora klubbar och bara håller till på bänken egentligen, men han är ju säkert en av världens bästa reservmålvakter under de senaste åren och har alltid varit bra då. När han väl har fått spela, fick spik igen här då mot Real Madrid då. Det var ju ett Real Madrid som faktiskt för första gången i hela klubbens historia läste jag starta en match utan att ha en enda spansk spelare i startelvan. Det är ju en ganska sjuk statistik om man tänker på vad Real alltid har värvat in för stora stjärnor. Och så skulle jag väl kunna hända tidigare, men att jag har hållit i sig så här länge är väl lite överraskande i sig, men ändå lite synd kan man ju tycka, för nu Spaniens största klubb Real Madrid är väl som, tänker man på Spanien och fotboll så tänker man på Real Madrid, och då ska det ju förstås nu tycka man ha minst en, gärna många spanska stjärnor i sin startelva hela tiden, men är väl lite ett tecken också på att Spanien är väl lite skralt med superstjärnor där som spelare som man tänker ska spela för Real Madrid. Det är ju inte riktigt de senaste åren funnits någon riktigt stor spansk stjärna, alltså Ramos förstås, men sen han lämnade och han har väl de senaste åren varit en sån då, ja, de som nu spelar i Barca, men och de hade ju sin gyllene generation som vann allt där, men efter att den har avtagit och de spelarna har blivit äldre så har ju inte kommit några nya stjärnor egentligen. Morata skulle kanske kunna bli en stjärna eller kunna vara den stjärnan som spelar som nummer 9 i Real Madrid och öser in mål, men han blev ju aldrig riktigt så bra. Jag har ju sitt i landslaget där och så på sistone att det mer utspridning och många spelare från såna mindre klubbar som har fått spel där och inte riktigt såna stjärnor som man tänker att ska spela i Real Madrid och inte, men jag har ju ändå alltid varit någon Vasquez eller Nacho eller någon som har fått spel i Real som har gjort att den här streaken eller rekordet har hållit i sig med en spansk startelvan ända fram till i helgen då, alltså. Förlust blev höjda såklart när man går och ändrar på en sån sak då mot Villarreal, alltså. Ja, lite speciellt.
Ja, och så ska vi inte glömma Casillas, Raul och Ramos som länge var såna få spanska stjärnor, men de spelar ju ändå var ordinarie under lång tid, och utan såna pusselbitar så skulle väl nog det här, den här statistiska grejen ha, så skulle väl nog det här ha hänt tidigare.
Ja, som jag sa, Vasquez och Nacho, Asensio och sådana som har räddat upp det här de senaste säsongerna, men det har varit mindre och mindre spanjorer. Ja. På tal om Vasquez, Lucas Vasquez, han måste man ju, eller är ju helt obegripligt att han får spel år ut och år in i Real Madrid och får så många minuter han får. Först trodde man ju att det var bara Zidans favorit för att han kan fylla en funktion och spela på många positioner, men sen har han ju ändå fått spel med vem du nu har tagit in, Ancelotti och allihop sen efter Zidane, så obegripligt nog. Alltså jag förstår inte att Lucas Vázquez år ut och år in får spel i Real Madrid och får nya kontrakt. Alltså han, inte han ju dåligt, men inte han ju bra heller inte. Alltså han skulle kunna spela i, ja, någon mittenklubb i La Liga och inte sticka ut på något nämnvärt sätt, men att en sån spelare får spela i Real Madrid så länge, det fattar inte jag.
Och en som sticker ut ännu mer på ett anmärkningsvärt sätt är ju Guillermo Ochoa. Och när vi nu har pratat om Lloris och Pepe Reina så kan vi väl ännu konstatera att Ochoa, som vi pratade om i något avsnitt här under VM, han blev klar för Salernitano, och det skulle vi ha borde sagt i vårt förra avsnitt då vi blickade tillbaka till tidigare avsnitt och vad som har hänt sedan dess. Men vi glömde att nämna det, men det var ju en grej som också dök upp här under julet. Ochoa, mexikanska 37-åringen, gick till Serie A och Salernitana. Och nu har vi i alla fall sagt det, och det ska bli intressant att följa med hur det går.
Ja, blev väl 2-0 förlust mot Milan, eller var 2-1 kanske i debuten, men han gjorde väl några bra räddningar där redan. Men ja, vi får ju se då. För en gångs skull får vi se hur han gör det på något annat ställe i ett VM-slutspel. Är ju bara där man har sett honom nästan. Han var väl i Malaga en sväng någon gång. Men klubblagsfotboll har man ju inte sett honom riktigt mycket i.
Och detsamma börjar gälla en tränare, Roberto Martinez. Han är inte på väg tillbaka till klubblagsfotbollen efter att ha haft belgiska landslaget i några år. Utan han har nu istället skrivit på för Portugals landslag som han ska leda nu. Och det var ju lite överraskande faktiskt att det blev han som ersätter. Han är gammelgubben, Fernando Santos, en sån som har varit där jättelänge. Men nu blev alltså Martinez som ska led Portugal vidare efter fiaskot i VM. Ja, vad säger du om den här utnämningen? Tror du det blir lyckat?
Ja, ganska trött utnämning nog faktiskt. Men ja, jag går inte igång på Roberto Martinez i alla fall. Svårt att veta om det blir lyckat eller inte förstås. Det beror väl på ganska mycket om Ronaldo ska vara kvar i landslaget eller inte. För ja, om han är kvar så kommer han ju vilja spela, och det kommer bli mycket problematik eftersom att han inte är tillräckligt bra för att spela något mer. Men ja, nej, Roberto Martinez, inte vet jag, känns som att ingen går igång på han. Inte väl som, ja, finns det någon som tycker om Roberto Martinez? Det är väl möjligtvis Wigan-fans ändå, men lämna inte han därifrån kanske. Och lite halvbråk också eller något, men ja, är väl, han är ju inte något jättespännande i alla fall som tränare inte, eller karaktär heller för den delen.
På tal om Wigan så såg jag ju att de har värvat Stephen Caulker säger man väl. Tottenham back och Queens Park Rangers, och hamnade en sejour i Liverpool ett halvår också där under Klopps första vår. Och han är ju, ja, det är många som inte alls har koll på honom, men han är ju tillbaka i England nu efter flera år i Turkiet där han har gjort det bra. För när han lämnade Liverpool, han gjorde väl bara 4 matcher där och gick väl till Skottland och någonting, Dundee. Men det var ju därefter Liverpool-tiden som han började få problem med depression och alkohol och spelberoende och sånt, och haft självmordstankar och varit riktigt ner i skiten. Men han räddade upp livet och kom igång i Turkiet igen, men han är alltså klar för Wigan nu, jumbon i Championship. Men ja, ett intressant, eller tragiskt människoöde som ändå fick en ny vändning nu, och även om han nu är inte tillbaka i finrummet så ska han spela Championship nu. Men ja, du minns väl Stephen Caulker?
Ja, jag och många andra Liverpool-fans, eller de som nu minns den tiden, så minns ju att han spela anfallare för Liverpool trots att han är mittback. Han blev ju också värvad förstås som en mittback, men han, vad sa du, 4 matcher gjorde han, och jag tror han var väl anfallare i typ varje, för Klopp kastade in honom på topp där det skulle forcera, så ja, han vill ligga under eller någonting sånt. Han, åtminstone tror jag han kom in som anfallare i den där galna 4-3-vinsten mot Norwich på Carrow Road där i början av 2016, januari. Ja, här väl hemma minns honom för i Liverpool, att han kom in som anfallare i matcherna fast han var värvad som mittback. Men ja, annars spelade han väl för Sierra Leone i afrikanska mästerskapen i fjol, fast han faktiskt hade gjort någon träningslandskamp för England tidigare. Det var väl den där landskampen då Friends Arena invigdes mot England mot Sverige på Friends, då Zlatan gjorde sina 4 mål och cykletan från halva plan nästan. Det var väl hans landskamp för England, men det var väl bara en träningslandskamp. Han kunde alltså byta Sierra Leone där han tydligen hade rötter ifrån och spelade där i AFCON i fjol. Jo, är ganska bra, minns jag också när han väl spelade.
Jo, det är sant när vi pratade om honom under det avsnittet. Vi pratade och fokuserade på afrikanska mästerskapen i fjol, men det är väl nog ja, Jürgen Klopps kanske, ja, inte vet jag, sämsta är ju roligt så i efterhand, men ja, nu är det väl kanske ett av de allra sämsta taktiska drag han någonsin har gjort, för är ju, ja, Kolker på topp, han har stått för större tränargärningar under sin karriär, tysken där, men ja, Kolker, en av de första spelarna som, eller den allra första som Klopp värvade när han kom till Liverpool. Marko Grujic var väl egentligen den första, men han hade väl kanske blivit klar innan Klopp kom dit, man vet inte. Men vet du förresten vem som är Wiggins tränare nu för tiden?
Jag tycker mig jag hört eller läst, men jag kommer faktiskt inte på nu.
Det är ju en sån spelare som var lagkamrat med Kolker under, ja, den säsongen, eller halva säsongen han spelade i Liverpool. En annan försvarare.
Ja, är väl Kolo Touré då alltså.
Ja, så Kolo Touré har alltså värvat Kolker till Wigan, Jumbo i Championship. Och sen Kolo Touré tog över någon gång i november, så har de inte vunnit en enda match. Så får se. Han har ju varit assisterande tränare åt Brendan Rodgers i både Celtic och Leicester, eller i alla fall haft någon roll i Rodgers olika lag om han har varit ungdomstränare. Men han brukar ofta synas på bänkarna i alla fall, så han har väl nog varit någon form av assistent. Men nu har Kolo Touré alltså tagit över Wigan som sitt första jobb som A-lagstränare, men det verkar inte gå så det jättebra. Men kanske Kolker kan vara svaret som vänder den negativa trenden.
Ja, det var nog faktiskt när man ser tillbaks på det här nu. Vad är vi? 2015-16 säsongen var alltså, nu är vi 2022-23. Ja, no, hur många säsonger nu blir tillbaks? 6, 7, 8. Men att vi håller på harva runt med spelare som Kolker och Kolo Touré och Kevin Stewart fick spel mycket på mittfältet, och vad hade vi mer? Joe Allen fick nå uppsving där den där sista halvåret i Liverpool-tröjan och allt möjligt vad vi hållit på med där under Klopps första säsong där. Det var faktiskt otroligt vilka spelare vi hade. Vart vi har kommit sen dess, men det var, ja, vi gick ändå till Europa League-final den säsongen. Men verkligen en speciell säsong och speciella tider.
Och förutom Kolker är det ju en annan som har fått ett negativt öde på sin, ja, kanske inte liv, men karriären efter Liverpool, är ju Nathaniel Clyne som skadade sig rejält där. Han var ju en av de få ljusglimtarna där under några säsonger, men han skadade ju sig rejält, missade väl stor del av en säsong, och det var samtidigt som Alexander Arnold tog sig upp i A-laget och blev ordinarie, och sen dess har ju ingen varit i närheten av att flytta på honom, och Klein har väl, han gick väl till Crystal Palace, men han har väl nog, ja, han spelar väl nu och då, jag vet inte om han spelar någon mer idag, men hans karriär fick nog en konstig sväng där med skadan också.
Ja, det är väl en av de sämst tajmade skadorna i fotbollshistorien. Hans skada där 2017 någon gång. Och min skada, helskada just för jag skulle få till Parma, Italien. Som är riktigt dåligt tajmade och kanske de två sämsta i fotbollshistorien. När det kommer till dåligt tajmade skador.
Ja, skadorna är ju sällan bra tajmade dock, men ja, vi måste väl nämna det ännu då vi inte har nämnt det. Al Nassr, då Cristiano Ronaldo skrev på för Saudi-arabiska klubben. Och ja, det är ju lite komiskt och skrattretande att han för någon månad sedan satt och gjorde en intervju där han sa att han inte kommer gå till någon sån här arabland eller någonstans där han blir fotbollspensionär, utan han vill sluta på topp och gör skillnad i de största ligorna på den största scenen. Men sen så var ingen som ville ha honom, eller han ville inte gå ner i lön, och så hamnade han i Al Nassr. Och det roliga där är ju, som jag frågade i inledningen, att Al Nassr eller Al Hilal, vilken är större klubben? Och där är ju inget snack om saken. Det är ju Al Hilal som är Saudiarabiens HJK, om vi säger så. Ja, jag jämförde ju Al Nassr och Al Hilal med att Ronaldo gick till Haka istället för att gå till HJK. För är ungefär som man kan sett de klubbarna i perspektiv. Al Nassr är den näst största klubben i Saudiarabien, men de har dubbelt mindre titlar än Al Hilal. Och de flesta sådana saudiska inhemska stjärnor brukar ju spela i Al-Hilal. Mohamed Al-Dayea och Sami Al-Jaber. Salem Al-Dawsari spelar väl där nu också. Så han gick inte ens till det största laget i Saudiarabien.
Nej, oavsett vad så skiter man ju. Alltså är väldigt få ligor eller länder i världen man skiter i fullständigt när det kommer till fotboll. Men Saudiarabien är väl åtminstone inhemska lagen och ligan. Landslaget kanske man bryr sig lite om när det är i VM och så. Men ja, saudiska ligan och Al Nassr skiter man ju nog fullständigt i. Så är ju bara pinsamt för han själv att gå dit när han själv har sagt att han ska sluta på toppen och sånt. Och så låtsas han prata om att han är där för en challenge och att saudiska ligan att det håller bra kvalitet. Han har sett många matcher på TV och att det är många som inte fattar hur hög kvalitet håller. Och bla bla bla. Det är nog bara trams han håller på med. Ja, pinsamt för han och inte behöver han förstås det där pengarna heller inte. Och det blir ju ett pinsamt slut på hans karriär. Jag har redan gått i en nedåtgående spiral nu här under senaste året. Men det blir bara värre och värre för han. Ja. Han har inte fått stopp på det och så hamnar han i Saudiarabien då, så är ju nog ja, är pinsamt bara.
Ja, vissa vinner VM och vissa skriver på för en klubb i Saudiarabien, men jag var inte meningen att trycka ner på Haka. Jag skulle lika bra kunna säga TPS eller någon annan klubb, men i jämförelse så är väl HJK Finlands största klubb och Al Hilal Saudiarabiens största klubb. De har dubbelt mer titlar än de som kommer därefter. Så. Ja. Al Nassr, Haka, TPS. Ungefär samma sak.
Ja, lite roligt också var ju att han på första presskonferensen hade väl varit och sagt att han är very happy to be here in South Africa. Eller någonting sånt. Så han trodde alltså att han hade kommit till Sydafrika hand då. Fast han är i Saudiarabien, men han verkar inte ens vet vart han har kommit.
Nej, men jag nämnde ju när vi pratade om Bale att jag avslutningsvis ännu har en grej kring honom. Eller ja, egentligen inte om honom, men jag minns ju att han var den första spelaren som såldes för ett tresiffligt belopp i euro. Och då tänkte jag be dig gissa på de andra 12 spelare. Enligt dag, alltså idag, som har sålts för tresiffriga belopp i valutan euro då. Och Bale är ju en av dem. Och då vill jag att du helt enkelt gissa på vilka 11 andra namn som har sålts för över 100 miljoner euro. Och jag kan ju som ledtråd säga att de flesta är ju ja, för några år sedan bara att det blir vanligare och vanligare om vi sitter om ett år och gör en sån här frågesport så kanske det kommer vara 25 olika spelare som har sålts för över 100 miljoner euro. Men i dagsläge, vilka namn tar du så här på uppstuds?
No, vi får väl börja med Neymar på mäktiga 222 miljoner.
Jep.
Och så tar vi väl Mbappé där, då var väl 180 eller någonting då han gick till PSG.
Yes.
Och hur man kan värma Mbappé och Neymar för de summorna i samma fönster är ju helt otroligt att man lyckas kringgå det här financial fair play, men det visar ju nog bara att är man storklubb och har pengar så hittar man nog kryphål i det. Och FIFA eller UEFA eller vem ännu är som har det financial fair play är väl nog villiga att blunda för en del saker om man är en storklubb, så kommer man undan med mesta. Men vi fortsätter väl. Coutinho förstås till Barca var väl runt 140 miljoner.
Jep, nu har du faktiskt tagit tur och ordning från första till tredje plats, alla är rätt.
Ja, Ousmane Dembele till Barca var ju någonting i stil med Coutinho han också, 130 eller 140, så han är kanske nästa på listan han då.
Ja, nu bryts listans ordning, men han är med på listan absolut, så rätt.
Ja, för att plåga Barca-fansen ytterligare så drar vi väl till med Griezmann där då för 120 eller någonting sånt också. Några fina transferfönster i rad de hade där.
Jo, det stämmer också.
Sen, vad har vi nog mer då? Ronaldo från Real till Juventus var väl över 100 också.
Han är också med där.
Sen Juventus igen då är det väl Pogba när han gick till Man United var väl också. Det var väl typ exakt 100 miljoner tror jag.
Jep.
Hur många har jag kvar då alltså?
Du har 4 namn kvar. Och jag kan säga så här att alla de här inom senaste 3-4 åren. 3 åren typ.
Ja, man kommer ju på många sådana 85 och 90 miljoners värvningar, men nu ska vi faktiskt över 100 sträcka så. Ja, vad har vi? Någonting från Premier League tycker man ju att det skulle borde finnas. Jack Grealish förstås. Borde väl.
Korrekt.
Ja, men det står faktiskt ganska stilla i övrigt. Har du några summor du kan få fram där som ledtrådar?
Nu har jag bara skrivit upp namnen här, men jag kan säga att två av de här affärerna handlar om samma klubb som har både sålt och köpt. Och ja, alla de här tre namnen som är kvar inbegriper både Spanien, Italien och England.
Joao Felix till Atletico Madrid borde väl vara ett av dem.
Yes, och han är en av dem som ja, en egen här. Och de två som är kvar handlar om affärer som har gjorts av samma klubb. En har de köpt och en har de sålt.
Nej. Kommer faktiskt inte på här hur länge en tänker. Det är väl för modern tid på något sätt så att man har svårt att komma på. Nu kommer jag förstås på när du säger, men kommer nu inte på ännu bara.
No, då säger vi så här att du tog 9 av 11 namn, eller ja, 10 av 12 om vi räknar med Bale. Men jag tänker ändå nämna klubben som det handlar om, så kanske ringer några klockor i huvudet och är Chelsea som har sålt en spelare 2019 och köpt en spelare 2021.
Jag har väl Lukaku då som de köpt in 2021.
Ja. Och precis som Lukaku så är den här de har sålt en spelare som har fått en stämpel av sig att ibland var lite lat och under vissa perioder har lagt på sig för mycket runt midjan.
Första jag tänker på är Higuain, men han var ju 90 miljoner någonting sånt när han gick till Juve från Napoli, men förstås inte, han har ju varit i Chelsea han, men han sålde dem ju inte för ett så stort belopp, inte, han var väl bara på lån också, men lata spelare i Chelsea med lite för mycket runt midjan.
Ja, vi ska säga så här att han är från samma land, men bara på senare år han har fått den här stämpeln, för i Chelsea var han kvick och snabb.
Nej, förstås. Eden Hazard då, ja. Såklart, till Real Madrid.
Yes, men du tog ändå nästan alla, är bara de här två sista du inte kom på, så är absolut godkänt i det här quizet.
Nej. Så många spelare som flyttar för så höga summor nu för tiden, så är lätt hänt att man glömmer bort några, men ja. Får väl vara hyfsat nöjd ändå, även om man gärna skulle ha satt alla.
Yes, men vi får väl ta och avsluta dagens avsnitt och återkomma framöver.
Ja, vi gör väl så. Kan påminna eventuella nytillkomna lyssnare som inte redan gör att följa oss gärna på vår Instagram där vi heter Fotbollsbröderna, så får ni lite bildmaterial och sånt till avsnitten. Och ja, till alla er som gör det får vi väl tacka er. Så säger vi väl tack för att ni som har lyssnat här också. På återhörande.